Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ja, men gött, då är vi ju igång.
Kul, hej!
Hej! Jag har skrivit en liten presentation om dig.
Gud, vad trevligt. Det här är alltid väldigt kul när man är med i poddar, att se hur folk beskriver den, för alla gör det olika.
Och jag är inget undantag. Nej. Clara Henry är komiker, författare, skådespelare, programledare, ultralöpare och, säger hon själv i alla fall, dumskalle. Dessutom är hon influencer. Hon har 420 000 följare på Instagram, 370 000 prenumeranter på YouTube, cirka 45 000 följare på TikTok och nu sitter hon här i poddstolen. Clara!
Hej! Gud vad kul att vara här. Jag tycker att det är roligt. Alltså, på Wikipedia står det också det här med att jag har 300-någonting tusen följare på YouTube. Jag har ju inte varit aktiv på YouTube på 5 år.
Nej.
Och det känns lite som ett hån nästan, för att jag hade typ så här 450 000 följare. Ah. Men folk har avföljt sen jag slutade vara aktiv. Så nu är det som att så här, jaha. Jag har någon sån fir-video om att så här, 400 000.
Ja, just det.
Och sen så ska folk liksom trycka upp i mitt ansikte att jag har förlorat nästan
100 000. Det känns lite...
Ja, det gör ont.
Okej, men det var ju en ganska tråkig beskrivning.
Nej, det var en jättefin beskrivning. Ja. Det är ju så typiskt mig då att bara plocka upp det som jag...
Och nej, hitta jag... ett liksom svart hål av ångest.
Mm, det är det inte. Det lovar jag. Men, men jättefin beskrivning i övrigt.
Vad skulle du själv säga att du jobbar med?
Jag skulle säga att jag jobbar med media i olika former. Men det är jättesvårt att ge det en titel.
Mm.
När jag var med i Robinson så kallade de mig mediaprofil. Och då kände jag, det, alltså, det, jag cringear sönder åt ordet. Men det beskriver också ganska väl vad jag gör. Jag syns i mediala sammanhang.
Ja.
Så det är mycket tv. Just nu är jag nog mest skådespelare. Ja. Om man ser till liksom, vad min tid går åt till.
Mm. Vi kanske ska börja redan där då. Hur ser en normal arbetsdag ut för dig?
Om jag inte ska befinna mig någonstans så går jag nog upp vid 8 kanske. 7:38. Jag dricker en kopp kaffe, sätter på min dator, kanske svarar på lite mail. Jag kanske sätter mig och skriver det jag ska skriva. Vilket ofta är kanske någon form av manus eller någon form av förberedelser inför typ. Ja, men så här, jag ska vara konferensiär för ett företag i Göteborg. De har någon konferens på onsdag.
Du hittar på nu, eller?
Nej, det är på riktigt.
Ja, du ska det. Ja.
Den här veckan ska jag. Då börjar jag skriva det manuset. Ja. Sätter mig, plita lite. Sen kanske jag har... Jag går i skolan parallellt. Så jag kanske har lektion. Då åker jag inte till universitetet.
Vad pluggar du?
Socialantropologi. Vilket är läran om människan som social och kulturell och gruppvarelse.
Just det. Intressant.
Jätteintressant. Jag älskar det. Det är ett toppenämne. Och sen kanske jag efter det går till gymmet eller går ut och springer för att man har liksom en 3 timmars lucka.
Just
och sen så
det.
Kanske händer någonting på kvällen.
Mm.
Man kanske har något jobb eller någonting som man ska dyka upp på. Så gör man det.
Typ en gala i Göteborg. Eller,
eller typ kanske då ska man kanske på något möte vid 5 eller något sånt.
Det
är mycket så här, jag gör så himla mycket om dagarna som liksom aldrig syns någonstans.
Mm.
Mycket förberedande arbeten.
Mm. Typ möten och manus och sånt där.
Möten och manus, okay. Hela tiden.
Intressant att du, eller jag vet ju att du springer en hel del.
Mm.
Och så blir det blir lite lustigt för mig när du säger att man kanske går ut och springer för man har en 3 timmars lucka. Mm. Är det den typen av löpfast du kör?
Jaha, nej. Alltså, om jag, nej. Det här är också så, jag har lärt mig så noga hur lång tid ett löppass tar. För om jag ska gå ut och springa 1 timme, då kräver det 2 timmar av min tid.
Jaha.
För att då är det liksom en halvtimme av att jag ska liksom bestämma mig. Men också klä på mig, knyta skosnörerna. Jag kanske behöver ha med mig en löparrygga med typ vätska, kanske någon energi. Ska den packas liksom? Ska jag rota fram mina gels? Mm. Och sen ska man ta sig ut och sen börjar man springa och då har det typ gått en halvtimme kanske var att ta i. Men du förstår vad jag menar. Mm. Sen springer man 1 timme, sen kommer man hem. Då hänger man upp alla sina svettiga kläder på tork. Man hoppar in i duschen, man tvättar håret. Sen ska man ut i duschen, sminka sig lite. Du vet, så allting tar väldigt lång tid. Men 1 timme, 1,5 kanske är ett rimligt löppass. för mig.
Jag tänkte om det alltid var att du springer liksom 6 timmar och bestiger ett berg längs vägen. Liksom.
Det är roliga att hemligheten bakom ultralöpning, som jag håller på med, om man inte vet det, är ju att man springer bara långt när det är lopp. Och däremellan springer man bara mycket och ofta. Så det behöver, jag kanske springer ett långpass i veckan.
Okay. Och då, hur långt springer du då?
Ja, men då, det kan bli typ 3 timmar. Men det ska liksom, det är inte ofta jag springer 3 timmar.
Nej.
Det händer liksom då och då. Mm. Jag försöker få in det, men det är inte så ofta. Men kanske, då kanske det är 1,5-2 timmar. Ett långpass. Och sen så bara försöker jag få in liksom, en morgon kanske jag springer 20 minuter. Och sen kanske jag springer 40 minuter när jag kommer hem från jobbet. Så man får in liksom 2 korta mycket, pass på samma dag typ.
Jag såg en TikTok med en kille som skämdes så för att han hade så låg tempo när han sprang. Så han skaffade en sån här väst som du nämnde. Vätskeväst. Så att han tänkte att folk kommer anta att jag nu har sprungit i 4 timmar när
exakt.
De ser mig.
Exakt. Det jag tänker exakt samma sak när jag lockar runt i min vätskeväst. Det motiverar.
Härligt. Det var ett sidospår där. Jag brukar alltid fråga hur man kom in i den här branschen. Men det känns som att du har berättat det många gånger.
Jag har faktiskt det. Ja. Jag tänkte faktiskt på det när jag borstade tänderna innan jag kom hit. Att nu var det länge sedan, tror jag. Att sen när man slår igenom eller när man har sitt genombrott. Då får man liksom berätta det om och om och om igen. Men nu är det ett tag sedan jag gjorde det. Så att jag insåg att det är ganska länge sedan. Men det finns ju absolut online. Det är inte svårt att hitta.
Nej.
Så det har berättats, ja.
Jag läste, jag drar det här då som står på Wikipedia. Och det är att under tonåren var Henry ungdomsreporter på Göteborgsposten. Sedan 12-årsåldern bloggade hon från 2015 på Nöjesguiden och senare på Veckorevyn samt The Vote. Från 2011 till 2017 videobloggade hon regelbundet på YouTube och i början av 2010-talet var hon Nordens största videobloggare. Det var ungefär så det var?
Det var det, verkligen.
Men hur var det på den tiden? Hur ofta lade du upp klipp på YouTube?
Jag la upp en gång i veckan. Och det gjorde jag hela min YouTube-karriär, skulle jag säga. Jag hade liksom en dag. Och den dagen kunde ändras för att jag gick på en skola där vi var så här schemafria. Antingen tisdag, onsdag eller torsdag. Fråga mig inte varför, men det var toppen när man gick i gymnasiet och bara, okej, nu är vi schemafria. Eller lediga, som man kallar det i resten av landet.
Och då filmade du.
Och då hade jag ju en hel dag där jag kunde så här rigga upp kameran, klippa och liksom posta. Och jag bodde ju också mitt ute i skogen, så att posta en video på YouTube, att ladda upp den. Och det är inte ens 4K HD vi snackar om nu, utan det är liksom verkligen bara, ladda upp den. Det tog ju så här 2 timmar kanske. Så att det var bra att ha en hel dag hemma.
Ja, vad skönt. Men du körde en dag i veckan där. Och sen då, när Instagram kom och blev stort, och sen kom TikTok. Eller vi börjar med Instagram. Vad hände liksom? Hur tog du det här vidare till andra plattformar sen?
Alltså, för det första, jag har ju alltid haft Android. Jag har ju fortfarande Android. Jag kommer ju aldrig använda Apple. Och det låter så himla aggressivt, men det är verkligen liksom, det har blivit en liten principsak faktiskt, för att, jag vet inte, varför ska man köra det som alla andra kör?
Ja.
Men jag tycker också framförallt väldigt mycket om Android-formatet, så Instagram fanns ju inte för Android när det kom överhuvudtaget, det fanns ju bara för iPhone, så jag var ju väldigt sen på bollen med Instagram, och när jag började med Instagram så fick jag ju omedelbart väldigt, väldigt mycket följare. För att då hade jag redan dratt igång hela YouTube-cirkusen.
Och då hade du flera hundratusen redan på YouTube?
Oj, svårt att säga. Kanske inte flera hundratusen. Men ändå, jag kanske hade mellan 50 och 100 000 följare eller något sånt. Så jag fick väldigt snabbt följare på Instagram. Men sen tycker jag, alltså Instagram för mig är ju någon form av blandning mellan typ dagbok och plattform där jag marknadsför mig själv. Jag gör ju, enligt mig i alla fall, ganska få betalda grejer på Instagram. Jag skulle ju kanske inte kalla mig själv influencer, även om jag förstår att andra gör det. Just för att för mig så är influencer en person som typ lever på sina sociala medier. Och jag lever ju verkligen primärt på att typ skådespela. Eller göra tv-grejer, eller vad det nu än är. Och väldigt lite på Instagram. Så att, och jag har gillat att Instagram är ganska personligt och... Ja, inte privat, men absolut personligt. Att så här, jag tror, för mig handlar det om att så här, jag vill inte att folk ska kunna komma och bara så här, men gud, vart tog Clara Henry vägen? Det gör ju folk ändå, såklart. Lol. Men att då kan man i alla fall kolla upp mig på Instagram. Kolla, hon springer massa långlopp. Eller hon har gjort den här tv-serien. Alltså så här, det är en plattform där man kan liksom ja, men vara aktuell, typ. Visa upp sig själv. Och det är ju både för att det är kul att lägga upp bilder, men också för att finnas. Just inte det hemskt, våran värld är ju extremt ytlig. Alltså finns man så finns man.
Syns man inte, finns man inte.
Exakt, exakt.
Sjukt, men det är så du ser på Instagram idag. Mm. Lite som ett skyltfönster, lite dagbok, lite
CV. Ja, verkligen blandning av skyltfönster och dagbok.
Ja. Mm. Men då när det kom till Android, du skaffade det, hur använde du det då?
Ja, men jag la upp så mycket tramsigt. Men det här var ju också, alla la upp tramsigt. Ja. Alltså det var ju innan stories fanns. Mm. Alltså man la upp vilken skit som helst. Jag är så mycket bilder. Det här kanske man inte ska säga. Jag är lite rädd för alla fotfetischister där ute. Mm. För att de är också lite weird i mina DMs. Men jag la upp väldigt mycket bilder på mina fötter. För att det var det man typ, man satt med sin kamera i handen. Och man bara tog en bild ner på sina fötter. Just och så la man ut den med något så här roligt filter. Mm. Och så skrev man något tramsigt. Det är väldigt mycket sånt.
Det hade jag glömt, men det var mycket sånt, ja. Och mycket sneakers då, förstås också.
Mycket sneakers, mycket Converse, mycket Dr. Martens, mycket frukostskålar. med typ någon, jag vet inte ens vad man hade i dem. Såg det fint ut så la man ut det. Spegelselfies. Stadsvyer. Och allting hade ett grovt filter på. Som... Ja, så har vi fina färger.
Men det här låter ju och är väl ganska länge sedan då. Det är när Instagram kommer typ 2013-14 kanske.
Ja, precis då.
Så det är ju länge sedan nu.
Det är länge sedan.
Okej, men så du körde på Instagram på det spåret?
Ja, alltså så här, jag har absolut ingen plan med min Instagram då. Och då kunde man ju inte heller riktigt göra betala samarbeten på Instagram. Nej. Utan det gjorde jag ju på YouTube ibland. Så det var verkligen bara ett kul socialt medie.
Sen... uppfattar jag det lite som att du blev ju du tog det vidare från sociala medier som din främsta plattform ganska snabbt ändå. För sen var det ju Mello eller berätta själv, vad hände?
Men det är en så konstig, jag kan ju se tillbaka på det och bara, hur i helvete? Vem bestämde det här? För det började med, jag blev stor på YouTube när jag var 17. Och det här var då december 2011. Kanske det var. Nu drar jag till med någonting. Jag tror det. Då hade jag min första video. Som vi inte ska nämna vid namn.
Som blev stor. Som handlar om en viss dryck då.
Ja, precis. Det finns många goda drycker. Och sen höll jag på med YouTube i ett år ungefär. Och växte väldigt snabbt. Och då började liksom tv-kanaler höra av sig. För att då hade SVT precis plockat upp William Spets. Gett honom en tv-serie som är skitbra. Och jag tror att alla kanalerna började så här, det här är nästa stora grej. Vi måste hitta våran YouTube-ungdom. Som SVT hade både Gina Dirawi, fast hon höll ju inte på med YouTube på samma sätt. Men de hade plockat henne, de hade plockat William. De frågade mig om jag ville göra någonting. Kanal 5 frågade mig om jag ville göra någonting. Någon dokumentärfilmare från en produktionsbolag frågade mig om han fick följa mig. Så att jag minns att vid ett tillfälle när jag då gick i trean på gymnasiet så stod jag med 6 olika erbjudanden. Om och bara, det här vill vi göra. Och att jag gick hem i panik och bara, vad ska jag välja? Vad ska jag göra? Och min mamma var bara, alltså du har värsta läget nu att välja det du vill göra och få bra betalt för det, för att du kan liksom ställa dem mot varandra.
Just det.
Så det är min mamma sån som bara, vad ska du ta, en 1000-lapp kanske? så att just ekonomiskt var hon väl ingen som kunde guida mig superväl. Men då kokade det ner till att jag stod och valde mellan, de som jag tyckte hade roligast idéer var SVT som ville göra en talkshow. Nej, inte en talkshow, de ville göra, ja men typ en talkshow fast väldigt mycket så här fokus på typ aktuella händelser. Alltså jag är inte helt säker på vad, jag minns inte riktigt. Medan Kanal 5 ville jag också, fast en så här renodlad talkshow blandat med sketcher. Och jag var bara, låter kul, vi kör Kanal 5. Så då gjorde jag en talkshow, 2 säsonger, som hette, första säsongen hette Med Clara Henry, andra hette Häng med Clara Henry. Träffade gäster, gjorde roliga sketcher. Det var superkreativt och kul och jag fick bestämma jättemycket själv. Men också typ att andra klippte det, så det var också lite läskigt.
Just det.
Och efter det kom SVT till mig och bara, hej, vi vill ha dig som sidekick i Melodifestivalen.
Just det.
Så det var mitt andra jobb i livet. Vilket är helt bizarrt.
Sjukt ändå.
Ja. Men då var jag ju knuten till Kanal 5. Så då fick jag ju sätta mig ner. Jag fick be om ett möte med liksom the big boss. Och bara, hej. Och nästan så här gråten i halsen. Och bara förklara att så här, jag skulle vilja bryta mitt kontrakt. För jag får inte lov att samarbeta med andra kanaler. Jag är ju er nu. Och de var ju bara så här, ja, nej, det här var ju inte bra. Men så återkom de och bara, ja, alltså, och jag var ju 19 år då. Oh, men, jag kanske var 18 när det went down, men 19 när det väl skulle gälla i alla fall. Och de var ju bara, ja, alltså, vi vore ju de taskigaste i hela världen om vi inte lät en up and coming komedien typ göra det största programmet i hela Sverige. Mm. Du hade hatat oss, du hade absolut inte fortsatt jobba med oss. Okej, gör det då. Mm. Men då vill vi
ha det tillbaka.
Då vill vi signa upp för en andra säsong av Häng med Clara Henry. Så då blev det så att jag gjorde Mello och sen det. Och sen efter det har det bara rullat på. Sen har det hänt väldigt mycket grejer som jag inte kommer ihåg kronologin på.
Nej.
Riktigt,
men... Nej, men det blir ju många år då. För det här är 2015.
Nu ska vi se. 2014 gjorde jag Mello som sidekick, så det måste vara 2013. Samma år som jag tog studenten.
När du pratar om dina sociala medier nu så säger du själv att du inte ser dig kanske som en influencer i första hand och inte som att det är det du tjänar dina pengar på.
Nej.
Är det lite så att du inte har varit beroende av dina sociala medier sen du kom in i den här tv-svängen?
Ja, absolut. Jag minns ju när jag började tjäna pengar på YouTube att jag kanske tjänade liksom en 1000-lapp i månaden. Mm. Och det var helt bizarrt att man kan tjäna 1000 spänn på annonser. Min mamma var så stolt. Att jag kunde liksom gå och köpa mig en bättre kamera, jag kunde gå och köpa mig en ordentlig mick. Att jag kunde så här se typ, men gud, kvallen på mina videos.
Ja.
Blir bättre, för jag kommer liksom inte från pengar överhuvudtaget. Jag hade tur som hade en pappa som var superkameranörd som hade en kamera hemma som jag som kunde filma liksom, som jag kunde använda, för att jag hade ju absolut inte haft råd att gå och köpa en kamera bara så där för att jag fick för mig att börja med YouTube. Och mobilkameror var det inte tal om då, de kunde man ju inte filma med.
Nej, just det.
Så bara att kunna gå och liksom skaffa sitt egna material, eller det man kunde skapa material med och lägga upp. Det var helt fantastiskt. Och sen gjorde jag ju YouTube och tjänade lite pengar på annonser. Och sen hade jag en ganska bra deal med Splay då, som var så här YouTube-nätverk.
Just det.
Där jag kunde tjäna, alltså så här, jag kunde inte leva på det, men jag tjänade bra med pengar från dem via annonser då. Och sen så kunde de ju komma och bara, nu vill typ Always Bindor jobba med dig, vill du det? Och jag var bara, ja gud vilken grej. Men sen har jag ju gjort jättemycket. Jag har föreläst som en jävla galning. När jag släppte en bok om mens så var jag ju runt i hela Sverige typ 1,5 år och bara pratade med tonåringar om mens. Hade en så här humoristisk föreställning som vi körde typ så här 3 gånger i veckan.
Oj.
Eller mer. Alltså så här, jag var så jävla trött när vi var färdiga med det. Men det var fantastiskt. Men det känner man ju ibland bra med pengar. För är det ett företag som bokar, jävla vad pengar de har. Är det en skola som bokar, not that much. Men då åker man dit ändå. Och så var jag typ konferensiär. Det gör jag ju fortfarande. Alltså det är ju superkul att bara såhär, okej, nu ska jag det här jävla...
Rövgänget.
Nu ska jag... Jävla var väl fel ord. Men nu ska de här juristerna ha konferens. Ja, de vill ha en rolig person som kan hålla i det. Ja, visst, jag kommer.
Just då kommer du dit och säger att idag ska vi dra årsredovisningen och vi ska liksom äta lite avdragsgill. Jullunch.
Just det, precis. Och det som är bra är att ofta så vill de ju prata om något helt annat än det de jobbar med. Om det är revisorer vill de inte prata revision, utan då vill de prata roliga grejer. Så då kan man, då vill de prata mens. Så att, ja, du har helt rätt i att jag inte alls har varit så beroende. Sen har man ju haft perioder, typ pandemin, eller somrar, eller kanske bara en höst där det inte händer någonting. Där man står och bara, nu är jag körd, nu är min karriär över. Mm. Och då är det ju extremt tacksamt att så här, ja, men då jag har fått in en fråga om samarbete med det här friluftsvarumärket. Mm. Jag kanske hade tackat nej i vanliga fall.
Mm.
Och inte för att jag inte, och när jag väl tackar nej så är det ju ganska sällan egentligen för att jag ogillar brandet eller att jag inte relaterar till det, utan det är ju verkligen för mig är det superviktigt att bara ha ett förtroende, att inte iklä mina sociala medier alldeles för mycket reklam.
Mm.
För att jag vill att det ska vara trovärdigt när jag väl gör det. Jag vill att jag ska kunna säga typ, här är några som jag tycker är skitbra.
Mm.
Och då kräver de att man liksom handplockar dem lite.
Mm.
Men säg att man har en tom period och det kommer någonting kul och man bara, ja, varför inte? Och så får man så här, jag vet inte, göra någon rolig reel ute i skogen. Och så gör man det. Och så att det är en bra trygghet att ha ekonomiskt också.
Ja, verkligen. Det är ju en guldplattform, eller flera guldplattformar du har där. Så du kan göra någonting mer när du vill. Liksom. Mm. Men var det här en plan hos dig redan då på Splay-tiden? För på den tiden, många andra gjorde ju liksom reklam för allt. Mm. Det var godis och det var läsk och det var ballonger och glitter överallt. Men du ville inte...
Nej, jag vet inte varför. Alltså, dels tror jag, alltså jag hade ju den ekonomiska tryggheten att kunna tacka nej till grejer.
Mm.
Alltså även en månad när det gick dåligt så kunde jag ju fortfarande betala hyran bara på annonsintäkter.
Mm.
Så att det var ju aldrig någon ekonomisk kris så direkt.
Mm.
Och då kunde jag ju vara den som lite så här, jag tackar nej till Coca-Cola, Marabou och... Ja, vad fan vet jag.
Ja.
Och så tackar jag ja till någonting som kanske har att göra med mens. Mm. Always Bindor som hörde av sig. För att jag pratade om mens, att det var så superenkelt att få in i mitt sammanhang.
Mm.
Det var jätte så absurd grej när man själv gillar ämnet och så bara kommer några och bara, vi vill betala dig för att du har mens. Man bara, ja, ja varför inte? Men, så att jag vill ju absolut inte, man får vara lite, eller jag har ju alltid känt att man får vara lite försiktig med sina ord, för att jag vill ju inte heller basha dem som typ tackade ja till allt, för jag fattar det.
Mm.
Man måste gå runt. Mm. Och om det är det här man vill leva på så måste man ju göra det. Men jag hade verkligen privilegiet att kunna tacka nej till grejer.
Mm. Många som slog igenom för så länge sedan ändå, de kanske har försvunnit.
Mm.
Tror du att... Eller vad tror du gör att du håller dig kvar?
Så att jag vet inte. Jag är ständigt rädd att jag ska försvinna. Jag vet inte fan vad jag skulle göra då. Det är därför jag utbildar mig i socialantropologi. Ja. Jag vet faktiskt inte. Jag tror... Alltså dels vill jag ju tro att det har att göra lite med att jag var så himla mån om mitt, alltså förtroendet till mina följare. Att ha förvaltat det på ett bra sätt. Men sen, jag vet inte, alltså jag har fått frågan om jobb så många gånger där jag kanske har tackat nej för att jag bara, nej men jag vet inte hur det skulle liksom, hur skulle det se ut om jag var med i det här?
Mm.
Det kanske inte skulle se så bra ut. Och inte liksom, och,
då,
och vi snackar ju inte, i och för sig, jag fick faktiskt frågan att leda Paradise Hotel en gång.
Mm-hmm.
Och det tackade jag nej till, fast jag kanske egentligen lite var nyfiken på det.
Mm.
Men jag tackade nej för att jag var bara, men tänk om det inte ser så bra ut. Jag vet inte, till exempel.
Mm.
Jag har också tackat nej till, säg att jag har varit väldigt mycket, jag är ju inte bunden till någon kanal. Många tror ju att jag är SVT-profil, och det är jag ju inte. Jag har ju absolut inget avtal med dem. Jag har bara råkat göra väldigt mycket jobb för dem. Som, eller som sen har landat på SVT. Man kanske gör en pilot på någonting. Och så pitchar man till flera kanaler. Och sen så är det SVT som köper. Liksom. Men då i perioden när jag gjort mycket på SVT. Så kanske jag aktivt har tackat nej. Om TV4 har kommit och frågat om någonting.
Mm.
För att man inte vill verka för velig.
Mm.
Eller för liksom. Det kan vara ganska. Typ. Har jag inbillat mig i alla fall. Bra att vara lojal mot en kanal också.
Mm.
Men det är också någonting som jag kanske har behövt revidera lite i efterhand, för att SVT har ju tydligen inga
De har ingen lojalitet
mot mig. Ja, men alltså, jag vet inte, det är jätte komplicerat. Ja. Och det är väldigt mycket så här, läsa lite mellan raderna typ, vad borde jag göra, vad borde jag inte göra.
Alltså i relationen till kanalen till exempel?
I relation till vilka program jag väljer att medverka i och hur det får mig att se ut. Alltså typ, jag var ju med i Robinson. Mm. Det var ju jag själv som sökte.
Mm.
Och bara, hej, jag vet att det här är weird. De ringde upp och bara, hej, vi vill bara kolla. Har du sökt till Robinson? Är det Clara Henry och har du sökt? Eller är det någon som utger sig för att vara dig? Ja. Och jag bara, nej, det är jag. Jag har sökt, ta det på allvar. Se mig som en av alla sökande. Tänk bort att ni vet vem jag är. Det var ju en sån grej där jag bara, det här borde jag inte göra. Det här borde jag absolut inte göra. Det här är inte bra. Jag kan klippas hur fan som helst i ett reality-program.
Mm.
Det kan gå så jävla dåligt. Jag kanske är supercranky utan mat.
Mm.
Men helvete vad jag vill göra det här. Mm. Så det var, den gick ju lite åt andra hållet. Att jag förstod att jag inte borde, men jag vill verkligen.
Du behövde inte bli en reklampelare för Marabou.
Nej.
Så du kunde välja att vraka och bygga liksom en profil som är lite mer... hållbar och äkta då kanske? Att...
Alltså, jag tackar och bockar för de orden. Mm. Det var inte jag som sa dem, det var du. Nej, men jag hoppas ju... Alltså, så här, för mig är det väldigt viktigt att vara hållbar och äkta.
Mm.
Och det kan också framstå som lite motsägelsefullt, för att jag är väldigt oprivat i mina sociala medier.
Mm.
Jag kan vara väldigt personlig, men det är extremt kurerat.
Mm.
Typ, min flickvän har aldrig synts på min Instagram, till exempel. För att jag vill hålla henne... Eller vår relation vill jag hålla privat. Mm. Eller typ Jag lägger ut väldigt lite om typ min familj eller typ om jag går på en födelsedagsfest eller så här. Det är klart att det kan komma ut någonting, men extremt sällan. Mm. För att jag gillar att så här, mitt privatliv är mitt privatliv. Men sen kan jag vara personlig. Jag kan prata om mens. Jag kan prata om bli när man springer ett lopp. Mm. Om träningen går dåligt eller vad det nu än är. Men det är väldigt finkalibrerat där. Och, ja, och det kanske låter konstigt när man då säger att så här, jag vill ha att mina föräldrar ska ha ett förtroende för mig. Men jag tror att de har nog ett förtroende för mig. För att jag tror att det är ju, jag strävar efter att vara äkta i det personliga.
Men du har ju väldigt många följare. Mm. När fick du dem? Är det samma följare som varit med dig i alla dessa år? Eller är det liksom, kom det en ny våg vid något tillfälle?
Det är en jättebra fråga. Jag tror, vissa har nog varit med i alla år. Sen vet inte jag hur många de är överhuvudtaget. Men jag tror att jag har fått jättemycket nya följare från typ att jag så här, åkte Vasaloppet i SVT. Mm. Och har börjat så här, löpträna. Många av dem som absolut inte följde mig när jag pratade om mens. Mm. Det vill säga typ män mellan 40 och 55. Mm. Följer ju mig nu för att jag typ idrottar. Mm. Så det är kul att de har hittat dit. Jag kanske borde börja snacka om mens nu igen.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Och fått in alla farsorna liksom.
Du står där med någon så här vätskeväst, så ser det ut som ett klipp som de ska intressera sig för.
Exakt. Sen... så handlar det om mensblod.
Ja.
Nej, men jag vet faktiskt inte. Men de har nog trillat in i olika perioder.
Ja.
Det är väldigt blandat nu, vilka som följer.
Din målgrupp.
Mm.
Mm. Är det svårt att förhålla sig till det?
Nej, men jag har aldrig brytt mig så mycket om det faktiskt. Nej. Jag lägger upp det jag tycker det är kul. Och sen så får de bara följa, eller så får de avfölja.
Ja.
Faktiskt.
Ja, men det är härlig inställningen då.
Ja.
Men det är väl också då, det hänger väl ihop med att du inte har din identitet som en influencer kanske?
Säkert,
ja.
Säkert jättemycket. Mm. Men jag var också väldigt, även när jag höll på med YouTube och YouTube var mitt primära, så har jag varit väldigt, väldigt, väldigt dålig på att kolla analytics och liksom vilka följer. Och varje gång någon blir väldigt ofta inbjuden till liksom så här, nu ska vi prata om sociala medier på den här konferensen. Klara, kan du komma och föreläsa om hur du tänker kring din målgrupp? Man bara, jag tänker, jag vaknar måndag morgon, jag tänker, vad ska vi göra för video idag? Vad har jag tänkt på sistone? Ah, Justin Bieber kan det handla om.
Mm.
Alltså så jag har väldigt sällan faktiskt tänkt på det.
Nej. Men du har varit med länge i den här branschen och sett många bli stora och kanske försvinna. Vad tror du är det viktigaste personlighetsdraget för att lyckas i den här mediebranschen och sociala mediebranschen?
Jag tror att det absolut viktigaste är att ha ett genuint intresse.
Mm.
Vad det än är för intresse. Mm. Och det är också så här perfekt för att alla kan hitta sitt intresse. Mm. För jag tycker att det är väldigt tydligt. Dels blir det väldigt tydligt för tittaren om den man följer liksom bara försöker typ bli känd eller bli viral. Och det är inte att det inte lyckas, för det lyckas titt som tätt, men man kan inte repressera det eller upprätthålla det, för att så här, då har man lagt allt krut på att bara bli stor typ.
Mm.
Och det håller inte i längden. Men om man följer någon med genuint intresse, någon som kanske typ är skitduktig på att laga mat, eller någon som håller på med ultralöpning, eller någon som visar upp sina husdjur. Om någon har det här genuina intresset, då kan man göra 100 videos på det.
Mm.
Eller reels, eller vad man nu gör. Och det är så kul att följa, för att man älskar ju folk som är dedikerade.
Mm.
Så det tror jag är det viktigaste. Att liksom hitta vad man gillar.
Mm.
Och så gör man content på det.
Använder du TikTok?
Jag tittar på TikTok, men jag lägger extremt sällan ut saker.
Mm. Jag tänker om du har någon kommentar eller om du har någon tanke om vad du ser på TikTok.
Alltså TikTok är ju... det här kommer ju då inte från mig som kreatör utan som
konsument.
Men det är ju verkligen motsatsen till kanske det här att kunna bygga någonting på ett genuint intresse eller så. Det är ju verkligen så här viral video, hejdå! Och så bara så försvinner den iväg. Men liksom, du kan knappt ens, om du har sett en rolig video och inte likat den eller sparat den, och så kommer du på den 4 dagar senare och bara så här, jag såg en så jävla rolig video. Ja, lycka till med att hitta den. Det går ju liksom inte.
Nej, precis.
Det är ju så himla tillfälligt.
Verkligen, och jag kan också tycka att mycket av det som skapas där är så här, som du sa, lite motsatsen till att ha ett personligt och tydligt intresse. Men exempelvis de här videorna när man pratar med folk på Drottninggatan. Jag vet inte vad det är riktigt. Man fastnar på något sätt, för formatet är tydligt. Och
är det en person som lägger upp?
Du har inte sett de här?
Nej, jag tycker inte om svenska TikTok. Jag är bara på typ engelska eller amerikanska. Jag använder TikTok som jag använder Vine. Inte för att jag någonsin använder Vine, för fanns det för Android, nej. Men jag vill bara ha det här roliga contentet som inte är skapat roligt, utan så här, det är bara randomly roligt.
Jaha, typ
någonting som bara har hänt. Och så är det helt stört att de har fångat det på film.
Just det, okej, okay. Och det går ju inte att repressera nu.
Nej, verkligen inte. Men den som, är det någon som går på Drottninggatan?
Ja, men det är väl ett format, kan man säga, att TikTokare stoppar folk på Drottninggatan och ställer konstiga frågor.
Typ.
Har du snattat någon gång?
Okej.
Okay. Svara på det. Och jag har lite svårt för det formatet och jag vet inte vad man ska... Liksom, hur ska man använda det på något annat sätt sen?
Nej.
Eller så?
Nej, verkligen.
Ja,
jag har ju också sett väldigt många på TikTok som typ såhär, någon som har dansat till en låt och blivit såhär jätteviral för att den... Jag vet inte, kanske man är väldigt snygg. Det är ju också väldigt många snygga personer. De blir stora bara för att de är extremt snygga. Och sen så typ dansar de till en och samma låt för att de bara, den här fick 1 miljon visningar. Då dansar vi till samma låt igen. Och så får den på nytt 1 miljon visningar för att det är samma snygga person som håller på all like.
Och en annan miljon tittade då kanske.
Exakt.
Eller, algoritmen är ju loco. Du har ju gjort väldigt mycket. Mello, egna program, scen...
Mera.
Musikaler. Har du något drömprojekt kvar?
Oh, ja, gud ja. Men jag har så enormt stora drömmar. Det här är liksom, om jag får fantisera. Alltså, Mello var ju en megadröm. Jag tänkte ju liksom när jag började bli stor att så här, en dag, kanske när jag är 45. Mm. Nu kan jag börja nära drömmen om att jag ska få leda Melodifestivalen. Mm. Och så fick jag göra det när jag var 21. Eller 22 kanske, eller något sånt. Så det var helt stört. Och då var det så här, jahopp. Now what? Men då får man ju börja liksom omvärdera den. Och så här, det hade jag gärna gjort igen. Det hade varit skitkul, men det är inte samma dröm. Liksom, att säga, åh, jag vill verkligen.
Du, alltså, att göra det igen?
Ja, för att sen då kanske leda Eurovision. Det hade ju varit den... Det är nog, om jag får liksom formulera det största jag skulle kunna göra, då är det att leda Eurovision. Men det är ju verkligen alltså en dröm som nog kommer förbli en dröm faktiskt. Men sen hade jag också velat, jag har gjort mycket serier, men jag hade velat skådespela en film. Alltså att fatta mäktigt och få typ så här, gå in på så här Rigoletto i Stockholm, där de alltid har premiärer. Man får stå på en röd matta och bara le. Händerna i sina ser snygg ut. Sen går man och sätter sig på sin reserverade plats i mitten. Och så ser man sig själv på en bioduk och så hör man alla skratta. Det är en tydlig häftigt
målbild.
Ja, det är en väldigt, väldigt tydlig. Och den känns också lite mer... Den går att uppfylla på ett annat sätt, kanske.
Ja, precis. Ja, den är lite mer inom din kontroll, kanske.
Ja. Vet du, jag kan väldigt ofta känna att mitt yrke är väldigt bortom min kontroll. Mm. Faktiskt.
Berätta.
Ja, men som till exempel att jag liksom aldrig har sökt ett jobb. Folk hör av sig. Hej, är Klara tillgänglig för detta och skulle vilja provfilma? Då är man bara så här, ja, jag är tillgänglig, här är min self-tape. Och de säger tack, vi har gått vidare med någon annan. Då är man så här, jaha. Min tjej skrattade högt första gången jag sa att jag aldrig hade sökt ett jobb. För att hon var bara så här, gud, kan du kolla igenom mitt CV? Jag behöver bara, hon skulle söka något jobb. Och hon bara, kan du bara kolla att det här ser okej ut? Och jag bara, vet du? Ja, det kan jag. Men jag har ingen aning om hur det här ska se ut.
De ringer väl och frågar om du vill komma och jobba.
Precis. Ja, men det är helt bizarrt. Man är snart 30 och man har aldrig sökt ett jobb. Det är ju fan helt stört.
Ja, det är faktiskt sjukt. Ja, men då har du några mål kvar där då.
Ja, det här.
Om du kunde ha ett annat jobb, Mm. Om du skulle söka ett jobb.
Oh, wow.
Vilket skulle du söka och vad skulle det vara?
Jag hade velat vara målare. Alltså inte konstnär, utan målare. Väggmålare. Ja. Jag hade velat stå och spackla och måla och rolla. Och...
Du, jag har 50 kvadrat som behöver bredspacklas hemma.
Ja, jag kommer. Jag gör det gratis. Jag älskar att måla, jag tycker det är toppen. Ja. Väldigt, 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 väldigt fridfullt, behagligt. Man kan lyssna på radion. Obs! Alltså så här, då ska man inte sätta på någon jävla podd. Då ska man ha Riks FM eller Mix Megapol eller Energy eller något sånt. Och så ska det vara radioreklam. Alltså bara, och gärna i en så här stor jävla bandspelare också som har radioantenn. Mm. Det är mitt drömjobb.
Ja, härligt ju. Mm. Men du pluggar till socialantropolog.
Ja. Mm. Men grejen med, alltså det stora skämtet på institutionen är ju att socialantropologer aldrig får jobb. Mm. Och om man jobbar som socialantropolog, då jobbar man ju som forskare. Mm. Och det är ju en väldigt lång resa dit. Mm. Så att man kanske snarare typ jobbar på Migrationsverket, eller man kanske jobbar. De kanske tar in en som frilansande antropolog för att liksom göra någon form av marknadsundersökning. Mm. Hur beter sig målgruppen, bla bla. Just det. Så det är verkligen, jag tror att jag pluggar ju mest för att det är ett kul ämne. Mm. För att det är allt som är spännande.
Ja, men intressant. Kul med måleridrömmarna där.
Ja, fy fan vad mysigt.
Hur tjänar du pengar?
Jag tjänar pengar genom att ta mig an olika uppdrag som jag får frågan om. Mm. Det kan vara ett konferensiärsuppdrag, det kan vara en föreläsning, det kan vara en tv-serie. Det kan vara, ja, vad fan kan det vara?
Ja, ett samarbete då kanske också.
Absolut, ett samarbete, ja, det kan det vara.
Har du någon känsla för hur mycket som kommer från vilket ben liksom?
Det varierar jättemycket. Mm. Jag hade ett jättestort samarbete med ASICS och Stadium förra året. Mm. Och det drog in, alltså det var ju typ min mest stabila inkomst. För att det var liksom ett års samarbete jag kunde fakturera så här, var tredje månad och så. Och typ nu i höst ska jag göra ganska mycket typ föreläsningar och konferensiärsuppdrag. Och jag tycker de tussar jag in lite i samma. För att det är lite så här, man åker till en plats, man ställer sig på en scen, man gör det man ska göra, sen åker man hem liksom. Det är ett scenframträdande som bara syns där och då. Mm. Och det kommer ju vara min största inkomst nu i höst. Mm. Men typ i våras var jag på Cirkus och gjorde en föreställning som heter Peter Pan går åt helvete. Mm. Då gjorde jag den parallellt med typ några små grejer. Men då var ju det min absolut största inkomst. Då var det ju liksom också så att kunna skicka en faktura varje månad.
Mm. Just det.
Så att det är väldigt, väldigt olika.
Mm.
Om man slår ut allting över tid så har jag ingen aning. Nej. Om vad som har gett mest.
Det lät som du skulle ändå komma med något så här. Ingen aning.
Nej.
Men det här sociala medier som intäktsben, liksom, det är inte en viktig del i det sammanhanget.
Nej, verkligen inte. Nej. Verkligen inte.
Intressant.
Det senaste året, ja. Men annars, nej. Mm.
Ja, jag bad ChatGPT att komma med lite förslag på roliga frågor.
Okay.
Och här kommer några roliga frågor.
Go.
Om du kunde ha en meningsfull konversation med ett djur, vilket djur hade du valt? Och vad skulle ni prata om?
Jag hade valt mina katter! Jag hade valt Bob och Helga. Och vi hade pratat om hur de mår hemma hos mig. Mm. Så vad kan jag göra för er för att ni ska må bättre? Mår ni bra? Och typ, om inte, vad kan jag göra? Jag tror att de skulle säga, kan du vara hemma mer?
Mm.
För min tjej har ju en hund, så att varannan, och hon har delat vårdnad om den hunden. Mm. Så att varannan veckan, och vi bor inte ihop, och hunden kan inte vara ensam med katterna.
Nej, nej.
Utan han vill gärna attackera dem.
attackera?
Ja, han har jagat ena katten runt hela lägenheten, liksom upp i fönstret och ner. Oj. Och hon blev traumatiserad efteråt. Så att det är lite så här, det är lite stelt dem emellan, kan
man säga. Ja, det låter.
Så att då är det så här, varannan vecka när hon har hunden, då är vi hemma hos henne. Varannan vecka när hon inte har hunden är vi hemma hos mig. Och katterna är alltid så jävla gosiga när vi är så första två dagarna hemma hos mig efter att inte ha varit där. De är bara så här, älska mig! Mm. Så att jag tror att de har sagt typ så här, var hemma mer. Bra fråga! Riktigt bra fråga!
Kan du berätta om någonting som du tycker som nästan ingen håller med dig om?
Android är toppen och iPhone suger.
Ja. Har du provat iPhone då?
Nej, det har jag inte. Alltså inte under längre tid. Nej. Men eftersom alla har en iPhone eller en Mac så hamnar man ju ofta framför en iPhone eller en Mac. Typ när en tjej bara så här, jag fick ett sms, kan du kolla om det var från min chef? Och man bara såhär, hur fan låser jag upp? För om jag swipar så kommer jag ju bara till fucking notiser. Jag vill bara att det ska vara... Eller man typ sitter framför en dator och man typ ska såhär öppna Chrome och man råkar swipa med tre fingrar och där sitter man liksom plötsligt och skypar med någons farmor. Man bara, hur hamnade jag här? Jag vill bara att det ska vara lätt.
Du har PC också då? Förstås.
Absolut, givetvis.
Ja, det var en unpopular
thing. Jag vet.
Kul. Vilken social norm skulle du helst vilja ändra på om du hade makten?
Är det här fortfarande AI-frågor eller?
Ja, det är.
Kul. Okay. Social norm hade jag velat ändra på.
iPhone-frågan.
Verkligen. Nej, nu ska vi se. Gud, vilken bra fråga. Oj, väldigt många tror jag. Men jag hade nog velat... Oj, shit. Den här skulle man funderas på. Ja, men då är frågan, ska man rädda världen eller ska man liksom gå på själviska intressen? Uh-huh. Vad svårt. Jag hade nog velat att det skulle vara mer socialt accepterat att... Men gud, jag kommer verkligen komma på det mest geniala när jag går härifrån och bara, vad fan sa jag inte det för?
Ta något själviskt då.
Ja, men det är det jag är inne på.
Skit i världen.
Oj, vad svårt. Ja, vad finns det för svårt. Sociala normer? Ja, men typ kanske ofta om jag är ledig, om jag säger att jag inte har något jobb, och så typ väljer jag att inte gå upp 7:30, utan jag kanske bara, jag sover tills jag vaknar. Och så kanske jag vaknar 9:30 av att typ någon man gör något jobb för, eller typ ens agent typ ringer en. Och så måste man säga, hallå, hej. Swipa att man ska svara. Ja. Hej, det är Klara. Och de bara, oj, väckte jag dig? Nej. Den sociala normen. Att så här, ja, du väckte faktiskt mig. Men det är ingen fara, för att klockan är 9:30 och jag ska ändå upp. Alltså så här, att det är okej att bli, att så här, leva lite slappt.
Ja, slacker. Mm. Jättebra ju. Men borde man då inte... Om jag får samma fråga då skulle jag lägga till att man får svara med den här morgonrösten också.
Ja, 100%.
What?
Åh, god morgon. Gud, du väckte precis mig.
Jag tyckte det var ett bra svar.
Tack.
Lite oväntat när du har liksom makten en dag och göra vad som helst.
Ja, men jag tror att hade jag på riktigt fått makten en dag, då hade jag också vetat om att makten skulle komma till mig. Eller då hade jag haft en hel dag på mig.
Ja, just det.
Jag hade kunnat skriva listor på alla normer. Sen hade vi kunnat samlas i grupp och bara, vilka tycker ni? Nu har vi omröstningar.
Det var roliga frågor.
Det var jätteroliga frågor. Bra ChatGPT.
Ja, den är toppen. Nu ska vi hämta hem det här igen till lite grann sociala medier och produktivitet och sånt där. Mm-hmm. Vad skulle du ge för råd till någon som vill börja i den här branschen idag?
Mitt råd är att... Gud vad svårt.
Du var inne på
gör
det
inte. Det är ytligt och hemskt. Faktiskt, det är också en stor del av mig som känner så. Men om man vill verkligen, det är klart att man ska köra på det. Och då kanske jag skulle säga typ alltså jag tror det bästa man kan göra och så här också gör det här på ett äkta sätt nu, men att bara typ uppskatta andras arbete, alltså typ så här var en snäll person. Mm-hmm. Var uppmuntrande och typ så här man kommer så långt på typ så här knyta kontakter. Mm. Men också inte vara liksom för på ett oäkta sätt. Mm. För att jag har dels stött på folk, väldigt många, som typ tar sig an den här branschen genom att försöka så här dissa andra eller vara typ otrevlig. Mm. Eller liksom, jag vet inte. Det är en väldigt märklig approach. Mm. Det blir nästan lite typ svartsjukt på något så här knäppt sätt. Och sen har jag också stött på så många som verkligen har så här slickat röv eller typ smörat och, eller typ varit så himla, det är så bra. Och så vet man att så här, men jag kan se igenom dig. Mm. Du vill bara ha en tjänst av mig. Mm. Eller typ att det blir för mycket. Att det blir så här, men nu måste du lugna dig. Mm. Men man kommer så otroligt långt på att bara vara typ snäll. Mm. Att liksom ge andra beröm när de förtjänar det. Mm. Att tacka de man jobbar med. Att liksom visa uppskattning. Men bara så vara en schysst person. Mm. Och typ då självklart börja göra sitt eget content. Göra det man gillar. Hitta det som intresserar en och skapa content kring det. Vill du hålla på med humor, ja, men, testa sketcher, testa stand-up, testa det som du gillar, liksom, hitta din grej. Men typ, var snäll. Fan vad man kommer långt på det.
Jättebra ju. Ja, det är märkligt det där när folk vill liksom provocera sig fram. Mm. Man blir, kanske blir stor ett ögonblick liksom på det, men det är ju inte en hållbar grej.
Gud nej. Och så här, du kommer ingenstans om folk sitter på kontoren liksom, och de stora cheferna sitter och bara så här, ja, fast han vill man inte riktigt jobba med. Mm. För att man vet aldrig vad han säger bakom någons rygg eller så.
Just det.
Och typ att man gör sig ovän med så många. Mm. Du vill inte ha ovänner i den här branschen. Du kan ha folk som gillar dig och folk som inte bryr sig om dig. Ja. Men att ha folk som ogillar dig, du vill inte ha det. Du kommer ha fullt med folk, alltså så här random folk som följer dig som ogillar dig. Mm. Det kommer man inte ifrån.
Nej.
Låt dem stå för det. Låt inte dem du ska jobba med ogilla dig för att du har varit taskig mot dem. Och försökt så här, äga dig fram.
Ja, superbra. Jag kom på en till fråga då, på tal om det här med att liksom jobba med folk i branschen.
Mm.
Kan du liksom sätta finger på någonting som har varit viktigare än något annat i din framgång? Du pratar lite om att ha en relation med en kanal. Mm. Det kan ju vara viktigt om man vill jobba inom tv.
Mm.
Men finns det några grejer som verkligen gjort stor skillnad?
Ja, men kanske då att vara medveten om, alltså, eller reflektera över vad man tackar ja till och vad man tackar nej till. Att göra medvetna val och kanske också typ så här, ha någon som hjälper en med det.
Mm.
Om man kanske, det är ju svårt såklart tidigt i ens karriär, men säg att man liksom har kommit en bit och man kanske får en agent. Eller man börjar jobba med någon som kanske typ den tar 20% för att den ger dig jobb liksom, eller hittar jobb till dig eller tar hand om allt det inkommande. Eller att du kanske har typ någon form av mentor. Säg att du typ ser upp till någon. Och liksom, man kanske får kontakt genom att så här, den vet vem du är. För att du har likat och varit snäll mot den. Liksom. Alltså så här, om man kan bolla med någon. Så är det ju väldigt, väldigt tacksamt. Men det förstår jag om alla inte har möjlighet till.
Men alla kan ju bolla med någon kanske. Även om det inte är
en förälder kanske. Eller så här, någon.
Mm.
Jag tror att vara medveten om vad man tackar ja till. Och också typ ha en plan. Så här. Och det behöver inte vara en plan som uppfylls. Men bara så här, vad vill jag vara om ett år?
Mm.
Och typ varför?
Mm.
Om jag ska sitta här och bara, jag vill leda Eurovision om ett år. Okej. Kanske, i och för sig, nu har jag faktiskt Sverige i Eurovision om ett år. Okej, men det är också så här en ohållbar plan. För liksom, hur ska det gå till?
Mm.
Men kanske snarare att så här, om vi har en ettårsplan, en treårsplan, en femårsplan. Då kanske min femårsplan är, jag vill kunna leda Eurovision om 5 år.
Mm.
Och sen behöver inte det hända. Och Sverige kanske inte har Eurovision om 5 år. Det är så många omständigheter som ska falla på plats. Mm. Men att bara jobba efter typ, vad är min målsättning?
Mm.
Jag kanske vill ha 10 000 följare om 5 år. Hur ska jag komma dit? Ja, men jag måste börja göra roliga grejer. Och så ska det kunna hålla i 5 år.
Mm.
Jag måste liksom, jag kan inte bara, det här blir stor över en natt är kanske inte alltid det bästa konceptet.
Mm.
För att då kan du liksom falla lika fort.
Mm. Bra sagt!
Thank you.
Fanns det någon fråga du trodde jag skulle ställa som inte har pratat om?
Jag kanske trodde att du skulle fråga om mina böcker också.
Ja.
Men vi måste inte prata om det. Nej, alltså, inte att jag vill prata om det, nej. Men jag trodde att du skulle fråga om det kanske.
Ja, men jag kan fråga så här då. Berätta om dina böcker.
Ja, jag vet inte vad jag ska säga om dem, men de är ganska gamla nu. Ja. Jag har släppt 2 böcker som handlar om, den ena handlar om mens, den andra handlar om det är typ som en grundkurs i jämställdhet.
Men då har jag en följdfråga. Och det är, förutom att det är uppenbarligen är frågor som du brinner för och vill liksom informera om och så, vad har det varit, på vilket sätt har det varit värdefullt att ha släppt 2 böcker?
Det, alltså det är något av det coolaste jag gjort, tror jag.
Mm.
Dels för att det är coolt att typ skriva en bok.
Mm.
Och att det är också coolt att så här, man vet att man blev erbjuden spökskrivare av förlaget. För att förlaget bara, nu ska vi fråga någon som inte är författare om den vill släppa en bok. Mm. För att den har jättemycket följare. Det är en pangaffär för ett förlag. Men så är man själv bara, men jag vill skriva en bok. 100% jag vill skriva en bok. Och att jag har skrivit varje ord. Varje bokstav är det jag som har knappat in.
Mm.
Och sen har man visserligen haft en redaktör som alla som skriver böcker har såklart.
Mm.
Eller vad kallas det? Ja, en redaktör kanske heter. Ja. Som har gått in och bara så här, du kanske ska ändra den här formuleringen. Typ, skulle man kunna lägga till ett segment om det här ämnet? Vad tror du om vi byter plats på de här kapitlerna?
Mm.
Någon som har liksom gjort det snyggat till det lite åt den. Men att man ändå har suttit där och plitat.
Mm.
Och i vissa fall sagt, nej, jag vill ha det här kapitlet före det för att bli. Man kan säga ifrån lite också.
Mm.
Så det är mäktigt och typ jag har fått träffa så himla mycket snälla, coola människor tack vare det. För att jag har gjort föreläsningar som har liksom kretsat kring böckerna. Mm. Så att då har jag, ja, men som jag sa tidigare, att jag har varit runt och så bokstavligt hela landet och pratat om mens i 1,5 år av mitt liv. För att jag släppte en bok som handlade om det. Och typ alla, många föreställningar, eller vad säger man, föreläsningar var ju gratis. Mm. Att så här, det kanske var en skola eller en fritidsgård som bokade in det. Och så fick folk komma. Och då kanske det är värdefullt när, om man kanske inte har råd att köpa boken. Eller typ den är utlånad på bibblan.
Mm, ja, men precis.
Kom så gaggar vi lite.
Men det var också då att du kan åka på de här föreläsningsturnéerna är ju då på grund av boken.
Ja.
Ja, så det är ju jätte, ja, jättekult ju.
Mm, jätteroligt.
Mm. Vad bra!
Yay.
Då kom vi in på allt som du tänkte.
Ja, exakt.
Då tackar jag så jättemycket för att du var med.
Tack, det var kul.
Mm. Om lyssnarna vill följa dig, vart gör man det bäst?
På Instagram, glasklara. Mm. Klara med C.
In och klicka.
Jajamän.
Ha det gött.
Ha det bra.
Hej då.
Hej då.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.